Med nåd och glädje delar jag den här gudstjänsten med er. Vi sjöng ju i den här fina salmen 217 som Elis Malmström, som också en gång i tiden var prästen i Göteborg, har skrivit och som kom i sin första upplaga när hans första fru hade dött och han stod där med flera barn ensam. Så skrev han en dikt som kom in i Karlstad stiftsblad, och det är där som den första versionen fanns. Och då var det så att i den andra versen där vi sjöng, nej, i den tredje versen där vi sjöng: led mig vid din fasta hand, steg för steg mot livets land, så stod det istället: led mig som ett barn vid hand, steg för steg mot livets land. Och då tänker jag, här har Jesus, har Gud, lett de vi saknar, de som har lämnat oss, som ett barn vid handen, steg för steg mot livets land. Jesus möter ju oss med det som vi behöver. Så tror jag också en sån här dag. Och den text vi ska läsa, den är ändå ganska kärv, eller hur man nu vill uppfatta den. Men samtidigt ska vi minnas att särskilt så som Lukas tar fram Jesus ord, så handlar det om att de fattiga behövande ska få det som just de behöver. Så på något sätt så är det Jesu vilja att vi som nu är behövande, du och jag som är behövande, ska få det som vi behöver. Lukas evangeliets sjätte kapitel och med början på vers 20. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men vi er som är rika, ni har fått ut er glädje. Vi er som är mätta nu, ni ska få hungra. Vi er som skrattar nu, ni ska få sörja och gråta. Vi er när alla berömmer er, på samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Som sagt, Lukas ger en särskild uppmärksamhet åt de som är fattiga, svaga, utstötta, förvisade åt sidan, som så tydligt visar och känner att de är behövande, beroende människor. Det är rent av så att vi hos Lukas möter en förklaring där hela Jesu uppgift just handlar om detta. Hela Jesu livsgärningar. Han läste själv orden ur, som vi har i Lukas fjärde kapitel, om att Jesus har kommit för att frambära ett glädjebud till de fattiga, för att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet. Detta får vi veta i det som skulle kunna kallas Jesu regeringsförklaring. När vi läser saligprisningar formade av Jesus och de här veropen som vi möter idag också av Jesus, känns det som något allvarligt drabbar oss. Vad är det Jesus vill säga? Hur ska vi förstå det som Jesus säger och hur ska vi rätta våra liv efter de riktlinjer han ger? Vi möter ord om att vara rik, att leva i glädje, att skratta och äta sig mätt. För de flesta av oss känns det väl som inslag i just våra liv. Vi har mat så det räcker, vi har kanske tillgångar så det räcker. Många av oss kan känna glädje, någon eller några gånger per dag kanske vi lockas till skratt också. Är det detta Jesus vill döma? De saliga, säger Jesus, är de fattiga, de som hungrar nu, de som gråter nu. Vad har vi att komma med? Förstås, många lever i och påminns om sorg denna dag. Det är någonting att ta vara på en dag som denna. Sorg och gråt är delar i allas liv. Sorgen är inte rättvis, men den drabbar alla. Vi ska mot slutet av den här predikan läsa texten en gång till och se om vi kan förstå våra liv i förhållande till det som Jesus nämner. Om vi lite bättre kan förstå. Inte tänkt som någon slags bortförklaring, utan just att försöka förstå de här allvarliga, skarpa orden. Först tänker jag på det som Jesus ger genom veropen. Han varnar för rikedom, glädje, skratt, mättnad. Och när jag tänker på detta så ser jag ett kännetecken som kan ge viss förståelse i faran med rikedom, glädje och mättnad. Vi vet ju att rikedom präglas av att aldrig få nog. Och jag tänker att det allvarliga i det som vi lätt kan förstå då, det är att inte låta tillgångarna bli så att vi ser det som en livsmening att bara öka och öka våra tillgångar. Det är moraliskt sett lätt att förlora kontrollen över strävan efter rikedom. Det är naturligtvis också en risk att genom att roa sig och söka glädje, om det får för stor plats, om det rent av blir någon slags livsmening, så är det inte svårt att förstå att det också kan vara någonting att varna för. Att ätande går över i frosseri är också en risk. Kanske är det därför Jesus varnar för rikedomen, glädjen och ätandet. Den rike får aldrig nog, i detta ligger en allvarlig fara. Den som söker glädje fyller livet med händelser som kan roa, blir nog heller aldrig nöjd, i vart fall inte om det blir som någon slags livsmening som söks i detta. Den som äter sig mätt blir snart hungrig igen. Och vi vet ju också att när det gäller födan, maten, så behöver vi tänka på hur vi använder vad vi gör för vår miljö i det sammanhanget. Kanske är det så att den som lever i behov rent av är fattig, bättre kan se vad livet egentligen behöver. Jag kommer ihåg pappa som berättade om en gammal bekant ifrån socknen som hade kommit in på ålderdomshemmet. Han hade en liten kassa. Den fanns i ett träskrin där vid hans bord på ålderdomshemmet i Herrljunga. Och en dag så var pengarna borta. Och den gamle mannens kommentar blev: han kanske behövde dem bättre än jag. Då var alla tillgångar borta. Alla ekonomiska tillgångar borta. Det är lätt att se vad som är behov och vad vi verkligen behöver och hur vi kan klara oss ifrån det perspektivet. Och inte sällan är det så att vi kan tycka att de som har ett svårare liv, till exempel i någon annan del av världen, visar mer äkta glädje än vad vi ibland förmår att visa. Också en sak att fundera över. Den som inte lever i överflöd kan kanske också bättre se vad som är vettigt när det gäller mat och mättnad. Beroende och bristsituationer I de situationerna blir vi inte övergivna av Gud. Det finns någonting som är viktigt att tänka på också som bakgrund till det som Jesus säger. Och det är att i många lägen så har man sett, och i den tiden när Jesus levde, sett fattigdomen som ett tecken rent av på att man är övergiven av Gud. Och vi har ju också, det kommer ju ständigt upp på nytt, liknande tankegångar. Ibland kan det vara så att man till och med talar om att den som inte har tillräckligt med tillgångar har inte tillräckligt stark tro. Den här dagen påminns vi särskilt om gråt och sorg. Och vi tänker förstås att gråt och sorg inte egentligen är något som skulle ge anledning till saligprisningar. Först det där med gråten. När vi blir ledsna, då är inte gråten ett problem, utan en del av en lösning. Jag minns särskilt en berättelse om gråt. Jag kom i bilen på väg mot Rosa huset i Lövgärdet. Hade radion på. Och minns att där satt en läkare och berättade att han hade mött en patient som hade en väldigt rubbad hjärtrytm. Hjärtat slog ojämnt. Och läkaren har kontroll över hjärtslagen och hur det är och pratar med den här patienten, och så rätt som det är så börjar den här patienten gråta, och då tar hjärtat sin naturliga rytm. Får en lugn rytm. Och vi vet ju också att gråten och tårarna som vi gråter av sorg, har rent kemiskt inte samma innehåll som de tårar som framkallas till exempel om vi får vinddrag när vi cyklar eller åker moped. Sorgen och tårarna. Saliga ni som gråter. Visst kan vi känna med den som drabbas av svår sorg. Sorgen är ofta på gränsen till vad vi kan bära. Men samtidigt tänker jag att det är som om vi människor på något sätt klarar upp det där med sorgen. Det har någon slags värde också. Sorgen får sina tider och sorgen är naturlig, inte en snedtändning eller en sjukdom att bota, utan någonting att ta vara på. Är det inte så faktiskt att den som inte har något att sörja är mer ömkansvärd än den som sörjer? Harry Martinsson skrev: varje djup sorg har förlorad glädje till föremål. Tappa inte bort denna riktning. Låt inte sorgen glömma sitt ärende. Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. På Sahlgrenska fanns en sjukhuspräst något år innan jag kom dit som sjukhuspastor. Så det är väl ett 20-tal år sedan. Han hette Rolf Molander. Och i Gillis Edmans bok Sorgen är kärlekens pris så citeras där den här dikten som Rolf Molander skrev. Så här: sorgen har flera ansikten. Det gråtande, det förtvivlade, det bittra, det tacksamma. Sorgen är något att vara rädd om, inte rädd för. Den ger oss liv och smärta, den ger oss ångest och glädje, den ger oss skaparkraft. Sorgens ansikten måste finnas för att skänka oss frid och ro, för att ge oss livets helhet, för att ge oss kraft att leva helt, för att såren ska läkas. Var rädd om din sorg, den ska föra dig framåt, mot mål i fjärran, mot rymder utan slut. Bort från död och förintelse. Så långt Rolf Molander. Vi tänker på sorgen, vi tänker på trösten den här helgen. Tröst går egentligen inte att förklara eller sammanfatta. Ibland känns det som om den inte ens trösten inte ens finns. Prästen vid Rikshospitalet i Köpenhamn, Bent Falk, uttryckte sig så här: trösten är att ingen tröst finns. Trösten är att ingen tröst finns. Vad menade han med det? Jo, att vi ska ha en väldigt stor respekt för sorgen. Samtidigt vet vi att tröst kan uppstå i våra livs sorger, till exempel genom möten med kärleksfulla medmänniskor. Paulus visste tröstens värde och han skrev till korintierna i sitt andra brev: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Och vidare skrev han där strax senare: vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. All trösts Gud. Gud är tröstens Gud och hoppets Gud. När vi talar om Gud talar vi ofta om att Gud närmar sig oss i tre gestalter: Fadern, Sonen och Anden. Den som försöker tänka samman allt det som vi möter i den beskrivningen går alltid bet. Det finns mycket att säga om Gud i tacksamhet och glädje, men hela vägen når vi ändå aldrig. Författaren Dan Andersson uttryckte ju det så: det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Dan Andersson hade läst den kristne mystiken Mäster Eckhart, som vände sig mot våra försök att beskriva eller sammanfatta Gud. Ändå finns det ett värde i att försöka uttrycka och sammanfatta vår tro. I den apostoliska trosbekännelsen läser vi: vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. I bekännelsen om tro på Jesus Kristus finns också detta att han ska komma åter, ett messias perspektiv. Det betyder att tron och trons gemenskap alltid har ett framtidsperspektiv, en slags blick mot evigheten. Därför blir inte den kristna tron färdig i denna tiden. Därför blir inte heller vår uppgift slutförd i denna tiden. Vi har ständigt anledning att blicka framåt, också i tider av sorg, också i tider av oro, våld och krig över världen. Det innebär hemska lidanden för människor på många håll i världen, men det betyder inte att vi förlorar vår framtid. Jesus är vårt hopp, Jesus den uppståndne och levande. Ur tider av sorg och hopplöshet sträcker sig vår tro till Jesus. Vi kan också lära av profeterna i Gamla testamentet, Jesaja, Jeremia och de andra. När folket tyckte att allt var bra, då varnade de. När folket, en del av folket var flyttat till andra länder och när folket hemma vid var nedtryckt av skatter och var fattiga och hade stora mäktiga härskare över sig, då kom profeterna med trösteord. Det är någonting värt att tänka på, att vi får öva oss i att vara tröstare, och inte minst i en tid som den här. När det Jesus säger och ger oss den här dagen, det har också ett sammanhang med profeterna i Gamla testamentet. I vår trosbekännelse läser vi också: vi tror på den heliga ande. Vi tror på den heliga anden, översätter man det ibland. Också i den delen av bekännelsen finns det ständigt ofullbordade. Vem kan säga att nu är det slut på andens tid, när vi lever ju mitt i det och vi har utmaningen att gå vidare? Jag håller på att läsa en bok av Jane Svenungsson, teologen som tog plats i Svenska akademin på stol nummer 9. Hon skildrar i boken den gudomliga historien, bland annat förväntan på Jesus, på Messias, och det hon kallar andens utveckling. En av de filosofer hon redogör för skildrar den kristna tron som svagt tänkande. Och filosofen menar inte att det här är klandervärt, utan tvärtom att det är berömvärt. Bland annat på så sätt att det innebär att vi som kristna aldrig blir färdiga i vårt tänkande. Det är inte mäktiga och fastställda, färdigtänkta trosatser vi lever i, utan ett tänkande som hela tiden går vidare. Det är en andens tid vi lever i. Vi blir aldrig färdigtänkta i denna världen. Vi lockas hela tiden att söka oss vidare i tron. Vårt liv med Jesus sträcker sig hela tiden vidare. Och nu läser jag texten en gång till. Får vi se om den låter lite annorlunda, men ändå naturligtvis inte är bortförklarad. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, till er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men vi er som är rika, ni har fått ut er glädje. Vi er som är mätta nu, ni ska få hungra. Vi er som skrattar nu, ni ska få sörja och gråta. Vi er när alla berömmer er, på samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi vet att du möter oss och vill möta våra behov. Herre, hjälp oss att se vad vi behöver i mötet med dig denna dag. Amen.